Okej, efter jättemånga problem hörni, så funkar det äntligen. Nu är det där sig. Hej och välkomna till Artists Alive. Jag har kämpat med den här inspelningen nu och min gäst har också gjort det. Tekniken har inte varit med oss, men det funkar nu. Det är jättebra. Ja, hej, hur är det?
Det är bra, tack.
Alisa, allihopa, hej. Vi kommer gå igenom din EP idag.
Exakt.
Din alldeles första EP som jag har jobbat med så länge.
Ja,
men först så tänkte jag att folk skulle kunna få lära känna dig först. Så kan du inte bara berätta för dem som inte är har jättebra koll på dig vem du är?
Ja, självklart. Alisa heter jag alltså. Jag gör soulmusik, soulfunk med lite olika influenser och har då precis släppt min debut EP Art. Jag har under sen början av 2018 egentligen giggat aktivt då förutom i år där jag inte har gått så bra med giggandet av självklara anledningar. Och bestämde mig för att spela in min EP då för 2 år sedan ungefär. Så det är mycket det jag jobbat med. Och utöver det så pluggar jag just nu juridik. Jag har också pluggat massa musikproduktion och jobbat med annat så senaste åren. Och jag vet inte, älskar vintage och katter. Det är väl såhär väldigt relevant information.
Jag såg din katt precis.
Han sitter här bredvid mig.
Vad heter han?
Den här heter Svartnos och den andra heter Rosenos.
Vad kreativa namn.
Väldigt kreativa namn. Alltså, jag eftersom att jag var 6 år när jag kom på dem.
Ja, gulligt. Mm. Alltså, jag vill ge en shoutout till ett stort fan av podden Spicy, som är min grannes katt. Och han är... Alltså, jag har visat upp honom på Instagram, hörni, så ni kanske har sett honom. Men i somras så tog han in 12 fåglar på en vecka.
Wow.
Och en av dem levde. Så jag var tvungen att jaga den där fågeln. Det var nötväcka, jätteliten och gullig. Så jag var tvungen att jaga den runt hela huset. Och tills jag fick ut den. Så jag bara yes. Så det var...
Men, det där är ju livet med katter.
Ja.
Alltså, möss och fåglar inomhus. Inte så mycket nu, men för...
Men på sommaren, absolut. Och våren, ja. Alltså det såg ut som ett jävla slakthus. Det var blod överallt. Och det var avföring överallt från fågeln. Alltså nej. Det var rött på fönster och nej. Alltså jag har berättat den här storyn för några avsnitt sen, hörni. Så jag vill inte ta den igen. Men alltså det var det sjukaste jag någonsin har gjort. Så det gick jättebra. Jag använde honom som kudde ibland. Så det är nice. Alltså ibland, då försöker han liksom så här kämpa emot. Och sen så ger han upp efter en minut. Han bara okej, använd mig som kudde då. Men alltså vad ska man annars göra om man har en katt liksom, eller hur?
Man kan klappa dem, man kan leka med dem, man kan ge dem mat. De älskar när man ger dem mat.
Ja, absolut.
Det är hästtips om man ska ha kattkompis.
Och sen så försöker de trotsa ibland. Så de bara, nej, jag vill inte ha. Och sen så viker de sig efter typ 20 minuter och så kommer de tillbaka. Man bara,
Ja,
men som det är jag.
Man försöker klappa dem och sen så vill de inte klappa det. Och sen sitter man där i sin ensamhet och då kommer de.
Eller hur? Jag är så lycklig att det här är en podd. För då slipper ni se mig. Nej, men ärligt. Alltså, jag har på mig samma kläder typ hela veckan. Så det har inte varit jättebra. Och mitt hår är helt ovårdat just nu. Men när är det... Alltså, det är sällan vårdat nu. Alltså, vi måste... I'm a stupid fucking bitch. Så att ni alla vet att jag är jättedålig på det här. Men hörni, det är en process.
Men det är coronatider. Alltså, ja. Det är inte så lätt att hålla motivationen uppe till att så här,
nej,
fixa sig fin, höll jag på att säga.
Nej, men det har du lyckats med.
Jag kände att jag skulle vara lite tillfixad idag. Jag har ju varit sjuk ett tag, så att, det var dags.
Alltså, dina eyeliners är on fleek. Love them.
Det är min specialitet.
Alltså, du skulle kunna spetsa någon med den där eyelinern. Alltså, så vass är den.
Ja, om de pekade ut.
Ja, men du vet vad jag menar.
Jag vet.
Jag tycker det här är jättemys, för att nu spelar vi in via FaceTime, för Zoom funkar inte.
Ja. Det var ju jättekonstigt.
Och jag tycker det är jättebra, för att jag spelar in så här mellan mars och maj. Och så att lyssna tillbaka på de avsnitten gör mig jättelycklig, för att det var de bästa avsnitten någonsin. För de var liksom, de var lite homemade. Men
ja, det blir lite mysigt, lite mer så här prata i telefon feeling.
Ja, jag tycker det är jättefint. Jag älskar det så mycket. Och grejen med Zoom, det är att jag har lite mardröms experiences med det, för jag skulle intervjua en journalist för BBC för ett annat avsnitt som var i Skottland. Och det frös hela tiden, för att båda vårt internet liksom dog mitt under. Så det var ett helvete att redigera det sen. Så det händer inte här, vilket är jättebra. Så jag är superglad för det.
Ja, jag sitter med ladda sladdar i mobilen i alla fall. För att...
Ja. Okej.
Okay. Minska risken för problem.
Ja, alltså vi kommer... Nu måste jag sätta in laddaren i mobilen här. Men vi kommer ju gå igenom din EP.
Ja.
Och
som kul att namnet passar ju väldigt bra för
namnet. Ja, jag vet, alltså första gången vi sågs för kanske snart 2 år sedan, oh my god, det är snart 2 år sedan, då sa jag liksom, du frågade om min podd och jag bara, den heter Artists Alive, den finns, och sen så avbröt du mig, jag bara, nej men det heter ju min podd, det heter min EP.
Ja.
Så det blev så, ända sedan dess så visste vi att nej men nu ska vi göra ett avsnitt, det här ska hända.
This is art.
This is art and it's alive. Så ja. Och det finns ju en såklart en lyssnarfavorit, och det är Free Me. Och jag är så lycklig att, för jag har, ända sedan jag hörde den när du var live på Cirkus, för er som inte vet Cirkus här i Stockholm. Så
vi hade lysfest där. Det var jättekul. Det var ju sista stora konsern jag hade innan corona.
Ja. Absolut. Och ända sen jag hörde Free Me där, alltså jag tänkte liksom, den här måste du släppa, den är så fin. Och så väntade jag ett år och en vecka, och sen så kom den, så jag bara yes, äntligen. Så vi kommer ta den till sist, hörni. Och vi kommer ju, jag tänker så här, att mina lyssnare ska få höra låten först, så de kan ta in sina egna, alltså så de kan tänka lite själva vad den låter handla om för dem. Och sen så börjar vi med våra åsikter sen. Ja, det är så mysigt att kolla på en jättevit skärm. Och så är det mörkt ute, för nu har solen gått ner helt. Och det gjorde vi inte. Det gjorde den inte. Den var fortfarande öppen när vi började spela in. Och nu att kolla på en ljus skärm samtidigt som det är mörkt ute, jag tycker det är så mysigt. Jag vet inte, det påminner om när jag var i skolan. För typ åratal sedan.
Jag tycker att det är så här mysigt.
Ja, det är så mysigt. Men du, okej. Okay. Prata om EPM, please. Så inte jag skämmer ut mig själv.
Nej, men det är ju min debut-EP, som sagt. Det är jättehäftigt. Och vi har ju faktiskt spelat in det här. Liksom. Det är en 2-årig process av inspelning och att släppa singlar och spela in... Inte bara ljudet utan allt liksom det visuella. Och art är en titel som jag har haft idén till redan innan. Jag skulle säga redan innan jag hade artistprojektet. Och som du och fler kanske har sett, så har jag också en tatuering med ordet art. Som jag har bilder på liksom i PN till marknadsföringen till EPN. Och det är också en helt annan liksom separat idé. Så att det här ordet art har ju varit någonting som är viktigt för mig. Och det är liksom, det är konst. Jag tycker musik är konst. Jag tycker att det ska få vara liksom en del av det som man tänker på när man tänker på konst. Och det är min konst. Och vi började ju spela in Don't You Get In Line och Free Me, och sen så kom jag på att, ja men vänta, Here With You och Fuckboy Blues, de låter riktigt bra nu, och de har också ordet art i sig. Och Fuckboy Blues slutar ju till och med raden Jokes on you, I turned this heartbreak into money and art. Så att då kändes det så självklart att, ja men då kan jag ju göra det här nu, art, EPN. Så att det är väl lite på den vägen det har gått. Och det är ett väldigt full circle moment, helt enkelt. Att kunna släppa det här nu.
Det är jättefint att du har gjort det. Och den... alltså jag tog en jättelång promenad och lyssnade på den. Oh. När den kom. Så jag bara yes. Och jag fick lyssna på den i två omgångar för mina ena AirPoden dog. Så att det var liksom två upplevelser igen, så jag fick ladda upp den och sen så fick jag få, så mitt i natten var det, det var typ, ja men det var efter midnatt. Jag gick och tog en promenad runt om i mitt område. Det var ju inga människor där, jag höll avstånd. Och det var så konstigt för att jag, sen så bara stod jag liksom mitt ute, för det är liksom lite skogsområde utanför där jag bor. Så var jag där liksom. Och så var det mörkt. Och jag bara okej, men då måste jag ladda upp mina AirPods igen. Och så väntade jag där i några minuter. Och sen kunde jag fortsätta ha det. Så det var lite så här. Också så här, när tekniken inte var med mig. Men det var ju jättenice det.
Det är lite dagens tema. Dåligt funktionerande teknik.
Alltså någonting som inte finns på Zoom, som finns på FaceTime, det är att man kan lägga till filter. Så det har jag gjort.
Jag ser att du är en liten sim som äter pizza just nu.
Ja.
För alla som lyssnar som inte ser, så har jag en sån där grön simsdiamant.
Ja, en plumbob.
Och en pizza helt enkelt.
Ja. Jag la till...
Det finns väldigt många filter på Zoom också, men de är inte lika roliga som det här.
Ja, det är så, okej. Okay. I don't know då. Men har du något mer att säga om EPN innan vi drar igång?
Men alltså bara att det har varit en så otroligt lärorik process. Jag jobbar ju helt independent. Jag har ju inte spelat in något på det här sättet innan jag jobbade med det här. Och jag tycker verkligen, alltså vill man, har man den här visionen, så tycker jag att man ska göra vad man kan för att verkställa det. För att det har varit så himla kul att spela in, och det blir nästan lite så antiklimax när man väl ska släppa det, för att det är någonting man har jobbat på så länge, och sen helt plötsligt bara är det ute i världen liksom. Så att jag tycker verkligen att det har varit så kul att spela in den, och jag är så tacksam för alla som ger liksom alla fina kommentarer, för att jag har verkligen fått positiv respons och ett varmt välkomnande. Så att det är väl du glad över.
Ja, men det ska du väl.
Som sagt, det är min konst, it's my art. Det, även om jag har liksom artistnamn och en image och så det är ju allting är personligt. Det är mina texter, det är min musik, det är jag liksom. Så det är jättehäftigt. Så det är väl det jag vill säga.
Ja, och vi kommer gå in på det där djupa lite senare.
Yes.
Och jag vet inte exakt hur djupt vi kommer in här, så jag vill lägga en liten trigger warning för er. Så bara så ni vet. Så skulle det vara så att ni känner nej, men det här kanske inte blir bra, så har jag jättemånga andra avsnitt, hörni. Och sen så finns det jättemycket annat. Och så har jag med din musik länkad i beskrivningen också. Så känner ni nej, men den här intervjun, den är lite jobbig för mig, då kan ni lyssna på EPN i alla fall. Så den finns ju i beskrivningen. Men okej, okay. Så jag tänker så här. Jag spelar introt. Och sen så kommer vi tillbaks. I've got a feeling, and I feel it every day, every night, away, away from you. What am I gonna do? The diva you have tried to reach can't come to her red vintage phone now. She's probably too busy singing and creating art. But please, hold on to leave your name and number. Oh, never mind. She's here now. Okej, vad har du att säga om vad vi precis hörde?
Alltså introt, det är egentligen två delar. Och den första delen är faktiskt en improvisation från 2013. Jag tycker det är lite kul. Vi spelade in liksom från en mobilinspelning. Det var en så gammal mobil så vi kunde inte föra över den till datorn. Utan vi satt med liksom ljudet från mobilen och spelade in. Och det är faktiskt det som blev Doncha sen. Nu är ju liksom den delen inte med i själva låten Doncha. Men det är det som blev inspirationen till den låten. Och som jag brukar köra som intro. Så därför skulle jag egentligen ha den på singen. Men det var lite för kort, så då fick jag tänka om lite, och då kom vi på den här andra delen som är referens till, nu blev det mycket Don't Chat, men det är referens bland annat till musikvideon till Don't Chat, som också rekommenderar att ni ska kolla på. Jag är väldigt nöjd med den, fått väldigt mycket fina kommentarer om den också. Och då är det ju the diva you've tried to reach can't come to her red vintage phone now, she's probably too busy singing and creating art. Och det är ju the diva, ja, jag kallar mig Funkylicious diva. Ja,
yes.
Fett kul. Och sen så The Red Vintage Throne i musikvideon och sen Busy Creating Art EPN. Och sen så klackljudet i introt är ju faktiskt klackljudet från slutet av Don't You, när jag tar alltså musikvideon, när jag tar basen från Ray som är med. Och därför tycker jag det är så himla kul att Don't You kommer precis efter. Och basen börjar efter introt. Så att det är väldigt många, det är bara så väldigt många referenser, så att introt är väl lite mer för liksom mina inbitna lyssnare än de kanske nya lyssnarna. Men det är bara alltså så här en kul grej och väldigt symboliskt liksom.
Alltså på, om det var igår eller i förrgår, men jag såg ett klipp på Instagram från när du körde Don't Chat för första gången. Och det var så fint. Det var väldigt mer high pitched, vilket jag tyckte var ett annat, vilket var ett jättefint sätt, för jag har aldrig hört den på det sättet innan.
Det är så sjukt. Det var typ drygt, det var 4,5 år sedan. Jag var 19 då.
Min ålder.
Det är inte så länge sedan. Det känns länge sedan, men det är inte så länge sedan när man tänker på det.
Och då, ja, men då länkade jag i huvudet, för jag tänkte att det var väldigt lika introt. Så nu har jag fått en förklaring till why that is. Men det är som att vi redan pratade om Don't Chat, så kan vi prata om Don't Chat. Så här kommer den, hörni. I saw you, face crystal clear. Now I got no other way to deal with this than to tell you how I feel. Yeah, felt it for a long time, and I think it's time to make a intuition, it's telling me things gonna be just fine. To be miles away from you, babe, it's giving me a hard time. Yes, it is. A thousand inhibitions getting stuck on my. Don't jump, play me like a freak. Don't jump. Don't you? Yay. vad har vi att säga om Don't you? För att jag har lite saker att säga om Don't you. Men jag tänker att du kan börja. Ja?
Ja.
Men du får börja, känner jag.
Ja, alltså Don't you var inte min första singel jag släppte. Första, absolut första singeln jag släppte var Low med Kai Morgan, som vi har spelat in ett avsnitt med också. Men Don't you var liksom min första solo debutsingel och första singeln från den här EP:n. Och det är ju en låt som jag har spelat både på liksom gymnasium och folkhögskola när man har fått välja egna låtar. Den har ju liksom en speciell plats för mig, just för att det är en låt som har hjälpt till att skapa mitt sound så mycket. Och när jag säger att den har liksom skapat mitt sound, så menar jag egentligen inte så mycket mer än just det här valet av att göra soul, funk, den typen av musik, att fortsätta på den banan. För att jag tyckte den var så himla bra, jag tyckte det var så kul att framföra den. Och det som också är intressant är att det är typ den låten som är minst personlig, textmässigt, på EP:n. Det är verkligen, kommer bara från den här improvisationen och har byggt vidare på det, och fokuset är liksom groovet, attityden. Bara så jättekul att framför live, också en låt som många i bandet, många musiker som jag spelar med, tycker är kul att spela, och vi brukar alltid göra som uppvärmningslåt när soundcheck och sånt. Så att jag tycker det är väldigt häftigt att den har blivit en sån alltså det är bara så härlig låt att ha med på repertoaren och kul.
Det du sjunger i den, Don't you play me like the rhythm, like a rhythm. Det kanske ni hörde, hörni, om ni var lite observanta. Jag har kommit till my realizations i år att det ska vara mitt motto för året.
För att, det är fantastiskt.
Ja, för att jag är, nu ska jag vara min egen person. Och jag är trött på att gå efter andra och vad andra tycker. Inte vad andra tycker, det har jag aldrig gjort, men vad andra, hur andra tycker att jag ska vara. Och jag känner att nej, men jag vill gå min egna väg, och passa inte dig, så bye. Och det kanske låter lite harsh, men jag är liksom trött på att bli underminerad som person. Så fort jag lär känna en ny person som... För grejen är att jag vet inte exakt hur det är för dig, men som poddare så är det så svårt för mig att skaffa vänner utanför branschen. Mest eftersom att jag försöker ju dölja mitt jobb, för det är ingenting jag tycker är relevant. Nu så att jag på mig en skylt när jag går och träffar någon ny, bara hej, jag är poddar, hej. Nej, inte alls. Men eftersom att jag döljer det då, så får de ju veta det ändå liksom, lite senare. Och då tror folk att jag är divig, eller att de kan få någon förmåner, eller du vet. Och då blir jag ghostad. Men då kommer det här istället. För berättar jag från början, då blir jag ju en diva.
Fast jag tycker inte det. Jag tycker man ska kunna vara liksom ärlig. Jag är ju ärlig med folk att jag är artist och jag gör det här. Och jag tycker man ska kunna stå för det. Alltså jag tror folk ser upp till folk som vågar göra sin egen grej. Och det är i alla fall något jag har upplevt. Så jag tror... jag tror på dig. Jag tror på att du klarar av att bara säga att du gör det du gör, och att det kommer att skattas. För grejen är att genuinitet är någonting som uppskattas. Och jag tror absolut inte... Jag tror en del av det absolut att man inte ska kanske sitta och...
Nej.
Ja, men jag håller på med musik, eller jag på podcast, eller jag är författare, eller jag... Du vet, sånt som kanske är väldigt offentliga yrken. Man kanske inte ska rida på den vågen på det sättet, men jag tror absolut man ska våga vara öppen med
absolut
vad man gör.
För det är ingen skillnad på vad liksom, nej, men jag är civilekonom. Alltså vi har ju, inte för att inte för att jag känner så många civilekonomer. Men nu tog jag det som exempel, för civilekonomer är ju liksom så här, nej men jag jobbar som civilekonom. Det är typ det, det är första man lär känna.
Eller, det är det ofta liksom jobbet man, jobbet eller det man pluggar som man inleder med när man, ja, pratar folk.
Och när man blir något av en offentlig person, då funkar inte det på samma sätt. Mest eftersom att det, som du säger, det är just offentliga yrken där man har ändå en roll i samhället, mm, inom underhållning till exempel, eller om det är något politiskt, eller om det är, ja, men som har med folk att göra utanför den närmsta kretsen. Och då blir det en annan grej. Och jag vet inte, alltså det är så svårt för mig i alla fall, för jag vet, för det funkar för vissa av mina vänner jättebra att de kan prata om sitt yrke och sådär. För det tycker deras vänner är väldigt så inspirerade, för ibland så liksom frågar folk liksom, och det är så de, deras nya vänner får reda på det, för att de har märkt det och så frågar de till exempel. Det funkar inte för mig. Så att för mig är det liksom så här, säger jag någonting blir jag ghostad, säger jag ingenting då blir jag också ghostad. Så det liksom, jag kan inte vinna. Men jag har lärt mig att att handskas med det, för att jag gjorde en massa soul searching i somras, för jag tänkte liksom, för jag fick en sån identitetskris. Jag fick en sån identitetskris och jag hade en jättestor panikattack på Willys, för jag tänkte liksom vem är jag ens? Alltså vem är jag? För att liksom, för att oavsett, för då hade jag fått en ny kompis som ghostade mig precis. Och då tänkte jag, ja, det här är lite så här, för att jag har inte sagt någonting om mitt yrke, men jag blev ghostad ändå, för han fick reda på det. Men sen så tänkte jag, hade det varit någon skillnad om jag hade varit ärlig om det? Nej, det hade det inte. Så att för mig så kunde inte jag vinna. Men det som var det positiva med det, det är att det filtrar ut osäkra människor. Så de som är rätt för mig, de stannar ju kvar. Och det tycker jag är jättebra. Så nu ser jag det som en positiv grej. Så you can't play me like a rhythm, honey. You can't.
Men är inte det väldigt mycket ett sånt här år som har varit nu, där man så här, man kanske har lite identitetskris, men också kanske typ märker vilka, alltså, människor man behöver runt omkring sig och inte. Det känns väldigt liksom relevant just nu.
Absolut. Det tycker jag verkligen. Och det är så svårt att veta också, men jag känner att det är bara att ge sig på det ändå. Och är det något som händer, då händer det. Det är inte hela världen.
Man kan inte göra annat än att vara sig själv. Alltså, nej. Sen när det är, har man en identitetskris som man kanske har till och från, så är det ju svårt att veta hur man ska bete sig ändå. Men
bara du existerar så är du dig själv.
Ja, ja, men exakt.
Så.
Till viss mån i alla fall.
Nej, men jag tycker så är liksom, för att man måste inte veta vem man är eller hur man är som person. Det är upp till andra att liksom avgöra och bedöma. Liksom, är den här personen rätt för mig? Ja och nej. Och sen så måste man tänka, liksom, det är inget personligt oftast vis, om en person inte diggar en.
Nej, jag har ju gått på en sån unfollow spree på Instagram senaste.
Nej, veckan. Nej. Ja. Så elakt. Nej.
Nej, men man känner sig jätteelakt, men det har varit så skönt att bara säga, nej men jag vet typ inte vem den här personen är, eller jag får inte ut någonting av den här personens feed. Jag har aldrig pratat med den här personen. Det är så här, jätteskönt.
Precis. Och det har jag också lärt mig av i år, för att jag vänner, för att sociala medier, det är så ytligt. Det är så ytligt. Och sen så tänkte jag liksom, jag brukade bli lite offended när någon avföljde mig, men nu så tänker jag så här, vem bryr sig? Alltså på riktigt, liksom, vem bryr sig? Alltså ja, det suger lite grann att personen inte var intresserad, men alltså grejen är, det är inget personligt. Jag är rätt säker på att personen inte tänker, ja, men jag hatar dig nu för att jag avföljer dig. Jag tror inte att det är så, att det är typ sällan någon,
nej,
gör så.
Nej, troligtvis är det verkligen inte så. Det är väl bara så här, jag är inte intresserad av det du lägger upp, eller vi har inte kontakt längre eller så.
Ja, absolut. Så det är inget,
egentligen oftast bara därför det kommer ifrån.
Nej, precis. Alltså jag när jag brukade bli avföljd, eller så här, det här gjorde jag till mig förra veckan. Det var att jag gick in och sökte på Google liksom så här, what does it mean when somebody unfollows you?
Oh, nej.
Jo, nej, men det har vi alla googlat. Vi har alla googlat det, eller hur?
Jag tror faktiskt inte jag har gått så långt, men
va? Jag googlar det varje gång en kompis avföljer mig. Jag bara, what does it mean? Så att, för jag frågar ju aldrig, hej, varför avföljer du mig? För att det är alltså, vem frågar sånt? Det är jättestelt. Det är inte stelt tycker jag, men det är liksom ingen relevant fråga. Det är liksom, har jag en bekant som inte jag är jättebra vän med liksom, och säger någonting, då är det liksom, hej, vi ses på en fika. Jag säger inte liksom så här, hej, varför du? Alltså nej, det funkar, det är inte någonting. Alltså det är inget fel att fråga det, absolut. För då får man ju svar, absolut.
Men jag tänker väl att det beror på typ vilken relation man har från början. För om det är någon som jag inte brukar ha kontakt med, då kanske det inte är så konstigt. Men om det är någon av ens bästa kompisar, då kanske det är läget.
Ja.
Att jag vet folk som har råkat avfölja folk och så har folk gått till någon annan, alltså den som blev avföljd så har gått till en gemensam kompis och bara, nej, men oh my god, den avföljde mig, den var swipe mig, så det är bara ett misstag liksom.
Min kompis manager råkade avfölja mig och började följa mig på direkten igen, så jag fick en notis. Jag bara, okay. Du gick på en unfollow
spree. Så kan det gå.
Men jag googlade i alla fall what does it mean, så jag såg en medium artikel. Det var en personlig, ja, men det var en krönika faktiskt om en person, som en journalist, som bara liksom så här, this is why I unfollowed you. Och det grejen är att hon skrev så här, bara, I mean, it's nothing personal, I just wasn't interested. Och grejen är att så är det bara, för att och det är någonting som är jättesvårt, för då blir det så här psykologi, man måste sätta sig in i någon annans huvud och komma på en anledning. Men det måste man inte heller, men det är liksom, det funkar ju för ens mentala tillfredsställelse. Eller jag vet inte vad jag ska säga, men alltså det funkar för ens mentalitet att liksom kunna sätta sig i en annans huvud och bara liksom säga, varför avför den här personen mig? Men liksom, sen följer inte jag tillbaka alla heller. Och det tror inte jag någon gör alls.
Jag tror man får så otroligt många intryck från sociala medier ändå bara genom att scrolla. Ibland följer jag tillbaka, alltså musiker, om det är musiker som börjar följa. Men annars, som sagt, jag har precis börjat avfölja en massa folk just för att jag tycker att man får så otroligt många intryck som man egentligen skulle klara sig utan. Jag tycker man får rensa lite, påverka lite vad man får in liksom.
Och är det någon som känner
att... Jag tycker inte man ska känna att man måste följa alla liksom.
Nej, absolut inte. Och sen så tänker jag så här, för det är inte alla som vet det här, men det finns en mute-knapp på de flesta sociala medier, till exempel Instagram. Så känner du liksom så här, har jag någon lyssnare som känner, nej men alltså jag är inte intresserad av den här kompisen, men jag vill inte känna mig elak av det, för jag vet att den här personen kan ta illa. Klicka på mute och sådär. Så ser du inte inläggen, du kan inte se stories och sådär. Och sen på Facebook, har du en kompis som är liksom så här, whatever, då kan du trycka på mute, så kan du muta den en hel månad. Så det är också så här tips, ifall det är någon som känner att det är lite harsh, eller att du vet att personen är lite skär eller någonting. Men sen så är det ju inte ditt ansvar heller. Liksom, det är ju ditt konto. Alltså du följer och avföljer folk hela tiden utan att du ens tänker på det.
Det är ens eget liv liksom.
Eller hur?
Tycker jag att man kan ta en sociala mediepaus ibland.
Absolut.
Helt.
Så jag... Social media,
men vi vill ju såklart att folk ska följa oss så att de ser när vi gör nya avsnitt och ny musik och sånt. Så att, vi är inte med i den här ekvationen. Utan,
nej, absolut inte. Följ oss. Jag har våra sociala medier länkade. Nej, men jag har tappat typ 80 följare på TikTok. Och då tänkte jag liksom, är det någonting? Men sen liksom, min relevans på den appen sjönk lite grann. Så jag fattar varför. Och det är ingenting personligt heller. Det är liksom så här, vissa kommer tillbaka, vissa gör inte det. Real fans, they stay. Så det är jag glad för. jag tänker att vi går på Get In Line. Och innan vi gör det så kommer ni såklart få höra låten. Och sen så kommer jag visa dig min mugg som jag hittade, som jag tycker är jättefin. Jag tror du skulle älska den.
Okej.
This ride is smoother than a Cadillac. You better prove that you can handle that. The way you talk, if you can't back it up, then you'll be sorry next girl, better luck. Listen up, boy, don't be a fool. I know all about you when you're ready to your luck. I bet you think you're perfect for the test, but it may turn out it's too much to ask for you to keep up with me night and day. At least that's what I've heard people say, yeah. Try your luck. I can see the signs, babe. Don't you try to hide, babe. What you wanna do? I give it all to you. If you go too far, if you break my heart, boy, I made you see. Left with me. About you when you got a dude, so get in line, get back in line, hey, get in line, get back in line, hey, get in line, get back in line. If you wanna try your luck, on me.
Ja, Get In Line var andra singeln som jag släppte från EP:n. Och jag vill också typ en låt som många tycker om och som är väldigt kul. Och det som jag tycker är kul är att jag skrev den efter att ha lyssnat på Lemonade av Beyoncé. Mm. Och hon är ju en av mina liksom största idoler, ikoner som jag tar väldigt mycket inspiration från. Ja, så det är lite kul background info. Och vi brukar ju skämta om att så här, mina låtar är fett arga. Och det är väl lite därifrån det föddes också. Så att om man inte har lyssnat på Lemonade med Beyoncé så är det väl, det är ganska mycket frustration i den skivan. Och det är ett så här, det är mitt liksom anti-fuckboy anthem. Get In Line. Lite så här Då skrev jag den, och det grejen att det som är kul är att den är väldigt, väldigt lik det jag skrev från början. Eller den liksom improvisationslinjen som jag gjorde från början. Och sen så pausade jag det lite och skrev färdigt den ett år senare när jag var i en ganska så icke särskilt väl fungerande relation. Så att den är både liksom inspirerad av andras musik och andras historier, men också egna egna händelser i livet och bara så här, personer jag har stött på. Så, fuckboys. Så att det är väl egentligen det. Sen så har den väldigt mycket olika inspirationer rent musikaliskt, med både lite funk och lite rockabilly eller rock'n'roll, alltså beroende på vad man tycker. Och sen så tycker jag ju sticket är det. Jag gillar sticket väldigt mycket. Det är egentligen så här, det poppigaste eller typ minst soul funk i typ hela min repertoar på EPN, men jag gillar sticket väldigt mycket. För det var så kul att spela in också, bara testa en massa olika körslingor och så.
Jag tycker den är jättehärlig.
Ja, men jag gillar den. Jag håller på att lära mig den på bas just nu också.
Ja, hur går det?
Det går faktiskt bra. Jag har spelat bas i typ ett år nu.
Okej.
Tagit lektioner. Pendlar fram och tillbaka, huruvida det går. Men det är väldigt, väldigt kul, tycker jag. Det är sånt här instrument som också är väldigt, väldigt viktigt för min musik. Så att jag spelar i piano, jag spelar piano nästan hela mitt liv. Så jag kan alltid sätta mig ganska bra i pianospelet. Men allt annat måste jag liksom här har ni ackorden, de här rytmerna, kan ni spela lite mer så här. Så att det känns väldigt viktigt att i alla fall kunna sätta mig in i fler instrument.
Absolut. Jag måste berätta för dig om min mugg.
Din mugg? Den blir jag hittar nu.
Det är en Marilyn Monroe-mugg. Wow.
Oh my god. Yes.
Så, yes. Skaffa den på Marilyn Monroe-utställningen i Örebro.
Åh, oh, gud vad obvious jag är.
Den var så fin. Så att jag hittade den. Så att jag hade en Marilyn-inspirerad outfit den dagen. Det var hennes ikoniska svarta polo och sen hade jag vita byxor till. Så var det. Och sen så fick jag se en riktig outfiten, så jag blev jätteläcker.
Vad fint. Marilyn är också sån stilikon.
Ja. Precis. Så jag ville bara visa den. För att, ja. Speciellt introt. Nu är det en throwback till introt här.
Nu är det en throwback till introt, ja.
Jag fick lite Marilyn-vibes. På ett sätt att du pratade.
Det är jättekul att du säger det. För jag har typ modellerat rösten i introt efter Marilyn.
Ja, jag märkte det.
The deal you try to reach. Och sen i musikvideon är det också en Marilyn själv. Så att
precis.
Det, som sagt, introt är bara massa referenser. Alltså man måste typ nästan ha sett musikvideon för att förstå.
Jag länkar musikvideon i beskrivningen. Jag länkar allt vi pratar om i beskrivningen. Så bara
men
klicka där.
På tal om den musikvideon så måste jag ju prata om videon till Get In Line.
Mm.
Och det är inte Get In Line-låten, utan det är Boy By Outro. Jammet. Som jag släppte med Get In Line när vi släppte den singeln. Det är ett 7 minuter långt jam som musikerna har jobbat med. Albin, Anton, Elinor och Erik har spelat. Bara baserat på den här du-du-du-du i Get In Line-versen.
Mm.
Och det var så kul att spela in den videon.
Ja.
Eller springa runt, det regnade faktiskt, men ni som inte sett den, det är en bil och jag, höll jag på att säga, ute på en gårds eller skogsväg i Skåne faktiskt.
Ja.
Så det är väldigt den viben lite så här.
Mm.
Hejdå.
Jag blir så lycklig av att se den videon.
Men jag tyckte den fångade Get In Line-känslan väldigt väl. Det är väldigt mycket pondus i det och bara alltså retro vibes och men det är Get In Line. Alltså det, vad ska man säga?
Absolut. Precis.
Det tycker jag är halva grejen nästan. Alltså att ha det här visuella och att hitta på liksom olika idéer till olika låtar.
Eftersom att vi redan har pratat om fuckboys så kan vi väl prata om Fuckboy Blues.
Okej, då kör jag.
Ni kommer få höra den nu. Och sen så pratar vi om den. Yes.
silly little baby boy. I thought he was a man, but now I understand. Into money and art. Och det var Fuckboy Blues.
Vi pratade på Instagram hur vi definierar en fuckboy. Jag känner och vi hade väldigt så här, vi hade ju inte delade åsikter, för jag gillar ju att kalla alla män som sviker mig för fuckboys, mest eftersom att jag ser det som en samlingsterm.
För
grymt friska players.
Exakt, diskussionen var väl liksom, är det någon skillnad mellan fuckboys och players? Och jag tycker typ, ja, det var i faktiskt majoriteten, jag hade en liten så här röstning på Instagram, majoriteten sa faktiskt att det var värre än player. Jag är jättenöjd, för då håller de med mig. Nej, men jag tänker väl bara så här att typ, jag vet inte, alltså det här kommer kanske låta väldigt hårt, men jag tycker typ att fuckboys är kanske mer typ ännu mer så osäkra personer och kanske sårar ännu mer bara för att de är så osäkra på typ vad de vill. Kanske ännu mer det än bara en player som
typ
många personer. Alltså
jo, precis.
Märker jag sens? Jag vet inte.
Ja, men det gör det absolut.
Men det blir väldigt, alltså, det är ju en så här popkulturterm. Jag tänker att beroende på vilka som lyssnar så kanske man inte har hört termen förut, eller man tycker att det är en konstig term. Det är ju någonting som är fött ur liksom populärkultur. Och alltså, när kom det, känns väldigt så här 2012 typ.
Ja.
Men eller ja, det kanske kom senare, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det är väl egentligen väldigt synonymt med player.
Precis.
Som är väl typ den äldre termen. Men jag tycker det är värre i alla fall.
Ja. Yes. Alltså, man behöver fuckboy repellent. Jag tänker, du vet hur man har myggspray, man bara tänker så att, vad är med fuckboys? Man bara eller hur? Det hade varit, det hade varit en...
Tänker, då får man ju typ gå runt med illaluktande parfym. Det kanske man inte...
Nej, men jag känner att det hade varit en... Jag tänker liksom en parfym och en pepparspray i ett. Är det liksom.
Det är en produktidé. Vad heter det? Någonting sånt.
Men vad har vi nog mer att säga om den?
Ja, alltså Fuckboy Blues är ju en låt som egentligen skrevs som en skoluppgift. Uppgiften var literally att jag skulle skriva en blues. Och det var ju inte så att jag satte mig ner och nu ska jag skriva en Fuckboy Blues, utan texten kom och sen så spelade vi den med bandet. Och då hade jag inte skrivit färdigt sista raden när vi började repa in den. Jokes on you, turn this heartbreak into money and art. Så den kom då. Och det var också då titeln kom också. Och jag vet, jag har alltså bandmedlemmar som har haft sina kompskisser liggande hemma och deras föräldrar sa, vad är det här? Det är en låt! Det är modernt här. Alltså det,
ja.
Så det är väldigt kul. Och men det är ju, jag vet inte, alltså det är en blues. Det är verkligen bara det. Det är en blues om fuckboys. Alltså, I met a boy, a silly little baby boy. I thought he was a man, but now I understand. He's not exactly what I am. Och sen egentligen, det är väl egentligen sista så här versen, om man ska säga, som kanske talar absolut mest för vad den handlar om. He met a girl, he made her think she was the world, but he thought he was smart when he went on and played my heart. jättekul att vi har solon i den också.
Absolut. Det tycker jag är jättefint. Och det passar verkligen.
Ja, men det känns lite så här. Det har varit väldigt... De andra låtarna är väldigt, du vet, det är väldigt mycket blås och kör och mycket text och så här. Och det är bara så härligt att få avsluta med blues, liksom. Räkna in i början och sen bara massa solon, ingen kör, ingen blås, även om jag tycker det är jättekul med sånt. Så väldigt så här cleant avslut bara, tycker jag. Skönt, på ett sätt.
Boy, it's not a long time ago that I met you. And still you got me feeling kinda special. Better be careful with my heart. It's something I'm not used to, this that I'm feeling. And I just wanna know what I'm leaving. Give me something that I can believe in. All my fears I let go. It's just for the night, or for life. Right now I'm here with you. I'm with you. You, I'm with you. My mind's filled up with daydreams, but that is not as interesting lately. When this is my reality, oh, I've been caught up in some kind of love drought, and I've been licking wounds with my own art. But now that you're my new muse, it's a fresh start. steps. I understand that there's no harm in letting myself fall for you. Right now I'm here with you.
Och det var Here With You. Du hade en fråga för mig om den.
Kan jag hade en fråga. En liten fundering. Och det är också en sån här grej som har diskuterats. Typ med familj och kollegor. Kompisar, alltså bandmedlemmar. Och det är ifall det här är en bröllopslåt eller inte. Och nu sitter inte jag här och så här känner att det måste vara en bröllopslåt. För det är inte så den är skriven. Verkligen inte. Men jag vet att jag har en kompis som bara, den här vill jag ha för mitt bröllop.
Mm.
Och så är det andra som bara, nej, det är ingen bröllopslåt. Jag hakar upp mig på det. För det är för att folk hakar upp sig på en rad. Vet du vilken det är?
Nej, jag kan tänka mig, men säg.
Okej, jag ska säga. Det är i bryggan. Det sista som händer innan varje refräng. So if it's just for tonight or for life.
Ja,
och här kommer jag med min finaste, mest kärleksfulla låt. Och folk hakar upp sig på raden for tonight. Är inte det jättekul? Och det, ja.
Nej, alltså jag känner att det hade inte varit en bröllopslåt. Alltså grejen är, jag vill spela något olämpligt på mitt bröllop.
Jaha.
Det är liksom det som bröllop ska vara. Det ska ju vara liksom olämplig musik som inte passar in. Eller hur? Är det?
Jag vet inte, jag är inte riktigt där.
Så. Nej, inte jag heller, men du vet vad jag menar. Och detsamma gäller begravningar. Och detsamma gäller... Jag vet inte. Men alltså, det ska vara olämpligt.
Olämpligt. Definiera olämpligt.
Okej, okay, så... jag vill ha... Det är
musik på begravning eller...
Okej, okay, så på mitt bröllop... Om jag någonsin har ett bröllop... Alltså, det går inte. Vänta! Nu mutar jag dig så jag kan säga det här i fred utan din undgång. Jag tänker att på ett bröllop. Alltså jag vet inte exakt, alltså jag vet inte, alltså jag är inte ens en partner just nu, men jag känner att det hade varit jättenice om ingen hade om vitt kunde bli förbjudet. Jag tänker att jag vill ha någon neon. Eller typ svart. Eller typ någonting som är liksom så här, det passar inte in. Det är ingenting man tänker på när det är bra. Och jag vill ha det i regnigt väder. Och jag vill att det ska vara paraplyer. Och jag vill att det ska... det skulle vara så fantastiskt. Och då passar det ju liksom så här, någon breakup-låt med Katy Perry typ. Att man spelar det. Jag tänker att det kunde vara nice. Och sen på ett bröllop. Jag vet att i Hongkong så finns det något som heter begravningsstrippor. Så att jag skulle så gärna vilja ha det. Typ manliga begravningsstrippor på mitt, eller hur? Eller?
Du sa att du mutade mig, så att jag har inte pratat.
Ja, men nu hör jag dig. Eller nu får du höras.
Okej.
Det alltså, känner jag.
Jag tänker att man kan bestämma det för sin egen begravning. Eller så här. Man kanske inte bara ska...
Ta in det för någon annans. Men jo, men alltså tänk dig om du har, tänk om jag får arrangera din begravning. Kan du fatta vad kul? Eller?
Oh my god.
Men jo. Men sätt dig på ditt testament att jag får arrangera din begravning. Kan du fatta vad roligt? Det kommer bli så kul. Det kommer bli värsta festen.
Jag svär, du kommer stå och sjunga Diamonds Are a Girl's Best Friend.
Ja. Med strippor. 17.
Jag pluggar juridik nu, så att, men jag är juristartist. Så
ja.
Det funkar.
Mm. Ja, men bra. Men hur går det med juridiken?
Det går bra. Det är fett kul, men det är också fett svårt. Det är mycket plugg. Ja. Men det har gått bra hittills på tentorna, så att jag ska inte klaga.
Ja, men bra. Jag hade aldrig kunnat klara av det. Alltså jag klarade knappt matten, så jag hade inte kunnat klara av lagar. Det hade inte funkat.
Det är mycket läsa för att gå liksom.
Ja, det hade inte.
Men det är som med allt annat, om man är intresserad så
Ah, jo, det är sant.
Jag tycker att det är inte allting som är intressant så, men jag tycker att överlag, jag tycker det är väldigt kul med avtal framförallt och annat civilrättsligt.
Ah. Det är viktigt att hålla koll på verkligen.
Det är jätteviktigt att hålla koll på, speciellt som musiker, alltså att förstå vad man gör, vad man ger sig in på.
Absolut. Om du skulle ge någon tips till någon som pluggar juridik eller sådär, vad skulle det vara då? Oj, okej, nu. Okej, vad skulle det vara då?
Tips till någon som pluggar juridik.
Är det någon som pluggar där det är mycket så här?
Alltså gud, jag är ju på första terminen nu på just programmet. Men alltså, det var viktigt att hitta ett upplägg som funkar för en själv. Det är så tråkigt svar, men alla funkar olika. Och att faktiskt göra uppgifterna och att diskutera med andra kompisar, göra provtentor och alltså övningstentor. Och inte sätta sig så sträckläsa. Alltså det kanske funkar för vissa, men jag gillar att så här, läsa lite, öva lite, repetera lite och ta pauser. Alltså det är jätteviktigt. Men just det att diskutera med andra kompisar för att få större förståelse för allting och för att det blir repetition i sig och någon kanske har förstått någonting som du inte förstår. Så jag tror det är viktigt för alla studier. Disney-slutet.
Ja, jag fick väldigt mycket så Disney-vibe, sa det.
Alltså, I want you. Det var väldigt så här. Det har varit väldigt kul att jobba med kören på den här låten. Men det är väl någonting av det som jag är typ mest nöjd med. Det hela, liksom, den produktionen och inspelningen. Att det blev så himla fint i slutet med all kör, liksom.
Mm.
Och sen, det är en sån här låt som väldigt typiskt min låtskrivarprocess. Mycket, det har liksom bara börjat med improvisation. Jag har sjungit i pianot och sen har jag plockat ut sen nyckelord, och det är väl också någonting som jag tänker är intressant, att det med att skapa det kan ske på så många olika sätt. Men just improvisation, att våga fästa sig ut och testa att skapa, det tror jag är typ nyckeln till allting, för du kan ju inte skapa något om du inte testar att skapa.
Nej, precis.
Om du inte liksom försöker gå på att allting är improvisation, så att
eller hur? Det är bara att testa på, och är det något som händer så kan du alltid göra något annat och sen komma tillbaka till om du vill.
Alla låtar behöver inte bli den bästa låten.
Nej.
Men du kommer ju aldrig kunna skriva din bästa låt om du inte testar att
precis. Har vi något mer att säga om den?
Jag menar, alltså, jag har skrivit upp att folk, där får folk att gråta.
Ja, jag fick inte mig att gråta, men jag fattar varför.
Nej, men det är överlag så att det är många som typ har gråtit med här konserter. Vilket är jättekul att tänka på, att typ, egentligen de flesta av låtarna är så här, Don't Jog It In Line och Fuck Me Blues och, men den här och Free Me och sånt, jag tycker det är väldigt fint att även att den når ut till folk på det sättet. Att folk känner igen sig eller känner sig påverkade av det.
Hur känns det för dig?
Jag tycker så när jag skapar så skapar jag för mig själv, men sen när man väl släpper någonting eller när man spelar live så blir det ju lika mycket för publikens skull.
Men att få folk att känna någonting, alltså hur känns det för dig ifall någon börjar gråta?
Men det är sjukt. Det är verkligen, jag har ju flera artister som jag ser upp till och som jag vet när jag själv har mått dåligt, så man tar ju så ofta till musiken. Lyssna på låtar som antingen får en att må sämre eller bättre, beroende på vad man känner att man behöver. Och då att jag är här och skriver musik som gör att folk känner någonting, är ju väldigt häftigt, lite konstigt, men väldigt fint.
Det är väl ett
kvitto på att man har gjort något rätt. Om vi ska prata sånt liksom. Om hur man blir framgångsrik också.
Hur viktigt är känslan i din musik?
Jätteviktigt, men på olika sätt beroende på vilken låt, skulle jag säga. Alltså det här är en låt som är väldigt så här, den är fin. Vi pratade det, Ebba som har mixat allting. Jag har ju haft nästan samma musiker och samma producent och mixar på alla låtar. Eller ja, samma mixar, samma producent på alla låtar, nästan samma musiker på allting. Och vi pratade om så här, jag är bara då, hur ska det vara fint? Ska det liksom, man pratar om känslor. För att det är viktigt att prata om vilken känsla du ska få och känna, även bara när det kommer till hur det ska låta. Mm. Och det är bara så att den här ska vara fin. Alltså den ska bara vara fin liksom. Och då är det ju kanske den känslan som är det viktigaste, att just den här lite mer emotionella känslan och så. Medans om vi pratar Don't Jog in a Line, så är det kanske den musikaliska känslan på ett sätt. Även om jag tycker att allting ska vara musikaliskt och allting ska vara emotionellt på något sätt, så vissa låtar så kanske det är just groovet eller attityden som är den viktigaste känslan. Medan vissa låtar, typ I'm Here With You eller Someday som jag släppt, så det kanske är mer känslan i texten som är viktigare än känslan i rytmen. Även jag skulle sitta här och säga att man kan skita i allting annat då, verkligen inte. Men jag tror alla låtar har något, liksom har olika grejer som de ger, och då måste man också anpassa sig till det.
Absolut. Jag tycker att det är viktigt att kunna, alltså för mig, låtar som ska få en att embracea sin ledsenhet till exempel, det funkar inte för mig.
Okay.
Utan det är mest lyckliga låtar som jag hört i fel tillfällen som sker för mig. För jag kan höra ett album till exempel, och sen så går jag igenom någonting jättejobbigt samtidigt. Och så kan inte jag lyssna på det utan att må dåligt. Jag vet inte, alltså så liksom, och det har inte att göra med låten i sig eller känslan i sig, utan det, då har jag liksom fastnat på det. Jag vet när Positions kom, Ariana Grandes album, jag har jättesvårt att lyssna på det, för jag gick igenom det jättejobbigt samtidigt. Och jag vet inte om hur det är för dig.
Men jag kan känna igen med det, att om det är, alltså att jag har vissa skivor som jag kopplar till liksom vissa på gymnasiet eller, och jag tror det behöver inte betyda att jag hade något negativt just vid det tillfället, men jag är bara så, jag blir så otroligt nostalgisk. Sen har jag vissa, alltså Avril Lavigne, jag lyssnade mycket på Avril Lavigne när jag mådde dåligt, när jag hade ätstörningar och var deprimerad. Så att det är vissa av de låtarna som jag typ, alltså jag kan inte lyssna på den här. Utan att, alltså det känns liksom. Men jag har nog haft ganska mycket de här perioderna att för att må bra så lyssnar jag på låtar som får mig att bli ännu mer ledsen. För att
du får ut,
ja, men för att bearbeta igenom det på något sätt, tror jag också. För att jag tycker inte att man ska liksom måla sig själv som ett offer. Jag tycker inte att man ska göra det mer än vad man är. Men ibland så tycker jag att det är jätteviktigt att bara få tycka synd om sig själv. Om du är ledsen, var ledsen. Om du mår dåligt, alltså jag säger inte att man inte ska försöka må bättre, men ibland behöver man bara vara i den där, på den där platsen och låta det bearbeta igenom. Och det gör alla, det är liksom, det har alla olika behov av på olika sätt, och det är väldigt väldigt olika också beroende på hur dåligt man mår. Mår man jättedåligt, är man liksom riktigt djupt deprimerad, så så kanske det inte är så att man ska försöka bara vara på den platsen och bearbeta sig igenom. Men oavsett om man är liksom en lycklig människa generellt eller en ledsen människa generellt, så du kommer ha dippar, du kommer ha höjdpunkter. Och att bearbeta sig igenom de dåliga stunderna då, det, för mig har det funkat att liksom bara lyssna på den ledsnaste låten jag hittar, för då ja, jag vet inte. Inte så att man går vidare, jag säger inte att man mår bättre av det, men att ibland behöver man bara få gråta ordentligt.
Absolut.
Tycker jag. Och ibland behöver man bara få känna sig så peppig. Alltså, det är väl typ det jag gör nu för tiden. Jag lyssnar på hype musik. Jag vet inte vad andra får för associationer jag säger det. Men jag lyssnar mycket på Nicki Minaj och Iggy Azalea och Megan Thee Stallion och Doja och ja. Alltså bara så här Absolut. Tunga kvinnliga rappare typ.
Och vet du vad du måste lyssna på? Jag skickar dig enkelt sen. Du måste lyssna på City Girls.
Ja, jag har fantastiska. Inte jättebra koll, men jag har hört några låtar. Ja.
De är fantastiska. Och sen Saweetie är också grej. Jag har gjort en spellista med min kompis Katarina som heter Bad... Vad heter den? Den heter Bad Bitch Music. Så vi, det är en liksom en... Nu måste jag muta dig igen här. Så här. Det är en spellista som jag och min kompis Katarina har som gemensam. Och vi lägger in musik som får oss att känna oss som bad bitches. Och det gör att jag mår jättemycket bättre. Så hitta er bad bitch songs liksom. För det är det som får mig att må bra. För jag kan inte må bra låtar. Alltså, inte ha bra låtar. Det är inte det jag menar. Jag kan inte må bra av positiva låtar. Jag kan inte må bra av negativa låtar. Alltså, alltså folk som vill få det att må på ett specifikt sätt. Alltså nej. För mig, när jag vill må bra, då sätter jag på musik som får mig att känna mig som en bad bitch. Eller hur? Så att jag tycker att vi gör en spellista ihop som vi länkar i beskrivningen här. Med musik. Vi lägger till alla låtar från Art. Låtarna som har inspirerat dig. Men vi lägger också till låtar som får oss att känna oss som bad bitches. Det blir jättebra. Nu har jag avmutat det.
Ja, men det är så jag tror man behöver musik som får en att känna liksom toppen av världen ibland.
Ja.
Det...
Jag gillar hur clean det är och jag kommer bara, nej!
Mediatränare håller på att säga. Det är inte alls det, men...
Eller hur?
Det låter som.
Ja, men eller hur? Det är alltid så. Jag tänker att vi gör lite en grej annorlunda just nu. Nej, vänta. Du hade lite Instagram-frågor, tycker jag att vi kör.
Okej. Okay. Det är egentligen två stycken framför allt.
Mm.
Dels fick en låt som är så här, favoriten från typ live-konserter. Så. Och jag skulle säga att det är typ de uptempo-låtarna. Don't Take It In Line och Free Me.
Mm.
Free Me är en låt som många har väntat på.
Vi kommer köra den allra sist, hörni, så ni får vänta lite, ja. Lite grann.
Och Don't Tell också. Typ. Ja, men både Don't Take It In Line, alltså folk tycker de är kul liksom. Och sen var det vilken låt som har gått snabbast tid och kortast att skriva. Och den som gick snabbast att skriva, det var Fuckboy Blues.
Mm.
Definitivt. Och den som har tagit längst tid att skriva, det är Free Me.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Det är skriva när jag var typ 15 och slutade skriva när jag var typ 20.
Mm.
Det är färdigt då.
Ja. För mig så är Free Me en favorit från när du körde live. Jag har bara hört den en gång live. Men det var en sån fin känsla, tyckte jag, för att jag kunde verkligen, speciellt i refrängen, kunde verkligen känna den melankoliska stämningen, att det är okej att känna sådär. Alltså det är jätteviktigt att man skaffar hjälp, absolut. Men att man inte klandrar sig själv. Inte för att skaffa hjälp, för det är inte det jag säger, det är väl så uppenbart. Men att man liksom känner, alltså man får, nu vill inte, det här med att säga att man, att måla ut sig själv som ett offer, det är inte det jag säger. För det tycker jag inte man ska göra heller, för det är så, det är inte objektivt alls. Men att kunna känna att nej, men nu får jag må så här och jag behöver inte någon annan just nu i stunden, men jag behöver kanske lite tid för mig själv och kunna alltså förstå vad det är jag vill och vad jag inte vill. Och kunna ha, och det är okej att inte få någonting gjort på en vecka. Det är okej att inte få någonting gjort på en månad. Det är okej. Bara, för du tar det här i din takt. Och sen är det jättesvårt. Jag vet att för mig, det var så svårt för mig att kunna få hjälp med alla, hjälp, med alla väntetider. Och sen hemska psykologer. Antidepressiva som tar, som man måste höja alltså med doserna varje månad eller efter ett antal månader och sådär. Och jag känner att det är väldigt svårt, för att vissa säger bara, men skaffa hjälp, men det är inte så lätt.
Det är inte lätt, speciellt om man är ung. Alltså, det är långa väntetider och så. Men jag tror också det är viktigt att... jag pratade om det, i en intervju med Järnkoll i somras. Mm. När jag släppte Sandy. Att våga säga till när hjälpen man får inte funkar. Att våga be om man vill byta psykolog. Eller man vill byta sätt att ta sig an det. För att allting... Det känns som ett sånt otroligt standardsvar. Det här med att ja, men alltid, det funkar olika för alla. Men det är sant. Det är en väldigt, väldigt sann klyscha. Alltså det tar tid innan man hittar rätt hjälp. Ibland, tyvärr. Det är tråkigt. Men att man i det bara ska våga säga till när men det här funkar inte. Nu, som jag kände när jag var på SCR. Att jag kände mig behandlad som ett barn. Och fine, jag var 14. Men ibland så tror jag bara att det är typ kanske lite enklare än vissa tror. Man behöver inte bete sig som en 14-åring bara för att hjälpa en 14-åring. Utan snarare kanske 13.
Absolut.
Och att... Och jag vågar inte säga till det. Och då...
Nej.
Det är först i efterhand som jag har lärt mig. Jaha, men vänta. Det här är det jag behöver. Det här är det som hjälper mig.
Mm.
Och att det tar tid. Gud vad det tar tid att hitta det.
Eller hur? Så ge inte upp på det. Har du, för att vården funkar olika beroende på vart man bor.
Det är också sant.
Och jag vet att det är väldigt olika i Stockholm till exempel. Beroende på var någonstans du får hjälp. Oavsett om det är att du går till att det är den offentliga sektorn som hjälper dig eller om du får hjälp av privata till exempel psykologer och så vidare som du har anställt. Eller vad heter det? Du vet vad jag menar. Det kan vara väldigt varierande och då känner jag att är det någon som går fel, ge inte upp med det. För att det är någonting, för jag har gett upp flera gånger. Men sen så kommer jag tillbaka ändå efter någon månads tid och känner men jag gör ett nytt försök. Och jag är så himla tacksam att jag gör det för att det är värt det. Livet är värt det, hörni. I promise. Och det blir jättefin konst av det. När livet verkligen suger. Så det är jättebra.
Det är det som är det lite tråkiga. Att jag kan ju verkligen känna att jag får ju mer inspiration från när jag mår dåligt än när jag mår bra.
Ja.
Så att, ja. Det är en paradox.
Eller hur? För Free Me, jag tänkte, nu har vi kommit in i det lite grann. Kan inte du berätta lite grann om vad låten handlar om och innebär för dig?
Nu innan vi lyssnar på den.
Ja, jag tänker att vi tar att låten tar vi sist.
Okay.
Så att vi avslutar med låten, tycker jag.
Okej. Okay. Free Me, det har lite kul bakgrundshistoria också. Även om jag skrev den rent emotionellt, rent mentalt kommer den från en ganska dålig plats. Mm. Men jag hade precis börjat skriva musik. Mm. Och med det jag menar att jag hade precis liksom börjat känna att jag lyckades skriva musik, att jag lyckades skriva låtar. Och Someday som jag släppte i somras var ju liksom den första riktiga låten jag skrev, som jag skrev färdigt, som jag skrev på engelska, som jag skrev som blev bra liksom. Och då var jag på någon så här låtskrivar high.
Mm.
Typ. Jag tyckte det var så kul att bara testa massa olika sätt att skriva på. Så att då satte jag mig vid pianot och bestämde mig för att nu ska jag skriva en poplåt.
Mm.
Så att det är en poplåt från början som vi sen har svängt om till liksom jazz. Och det enklaste att förklara det som är väl att det handlar om ångest.
Mm.
Den låten. Man skulle kunna säga att den handlar om ätstörningar. Man skulle kunna säga att den handlar om depression. Och absolut. Men jag tycker att kärnan i det är typ ångesten. Mm. Och som jag egentligen tycker är väl det som för mig alltså skapat allt det dåliga runt omkring. Då, där och då. Men vi har ju också metaforen av She. Alltså som en karaktär i låten. Breaking from within, a crumble on my shattered heart just can't find its way back home. She's winning. Och så skriver jag eller säga också senare i låten, she's my witness, she's not leaving, och så will she make me fight another war against the mirror. Och det är där liksom ätstörningen kommer in i det, så att säga. Och att det är ganska uptempo och liksom glad, glatt arrangemang egentligen. Men texten är inte glad. Texten är ju egentligen väldigt mörk om man läser hela texten. Så, men det är också en av mina absoluta favorittexter. Just för att jag skrev den så tidigt och jag är ändå så nöjd med den. Och som sagt, alltså, det tog väldigt lång tid att skriva. Men det var egentligen bara typ några små delar i andra väsen och i sticket som jag skrev i slutet där. 5 år senare. Så att det mesta skrev jag då. Och det jag skrev färdigt. Nu hör man min katt också. Hej. Hiccupen. Det var egentligen bara så här att jag spikade att den här texten som jag funderat på ett tag nu. Jag bestämmer mig för det här och så lät till honom. Liksom. Och jag förstår varför folk tycker om den. Den är väldigt, väldigt härlig att lyssna på. Även om texten inte är så härlig, men jag är väldigt nöjd med den texten. Jag vet att jag har jobbat hårt på den. Alltså, jag kommer ihåg, du vet, när man precis har börjat skriva och liksom... Jag kommer ihåg att jag gick runt i korridoren, så högstadiet, och du vet, hade liksom melodi-text på repeat i huvudet och så.
Absolut.
Fast det var färdigt. Och det är så en låt som många väntat på. Den ligger på min topp nu på Spotify. Inte mest lyssnad totalt, men mest lyssnad just nu. Vilket är jättekul. Och det är också den låten som jag valde att ha som, jag ska säga, marknadsföringslåt till EPN. Till min video som jag har på YouTube också. Så... Ja, men det... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är klart att det blir liksom väldigt speciellt när man... skriver låtar när man mår dåligt, eller som handlar om när man mår dåligt, men jag tycker väldigt mycket om den i alla fall, och jag tycker det är kul att den har blivit så en sån lyssnarfavorit liksom.
Absolut.
Och sen också att den har gått från en poplåt till att vi, när vi skulle spela den på rep, jag vet inte hur många gånger jag sa jazz innan det faktiskt blev jazz, för av någon anledning så hamnade det alltid en sån här reggae beat.
Ja.
Vilket också var jättekonstigt. Min kul. Att vi hamnade där hela tiden. Och kören och blåset i refrängerna tycker jag personligen i alla fall att det är väldigt, väldigt fint ihop. Och det var så här, det var ren tur, ska jag säga. Vi skrev körarret på ett körrep. Vi skrev blåsarret på ett blåsrep och sen testade vi det i replokalen. Och så funkade det. Så att det var också väldigt häftigt att komma in i replokalen och få testa de här sakerna, som melodierna som vi har skapat på två olika platser, och bara få det att funka på en gång. Jo. Det är många sådana häftiga minnen också.
Absolut. Den där känslan som jag tyckte du fångade väldigt bra, melankoli. För jag som inte vet vad melankoli är, så är det känslan av något dystert i en munter stämning. Och det tycker jag verkligen, och det tycker jag är en jättebra beskrivning, för att det passar verkligen till låten, att det är en väldigt melodin. Lyssnar man bara på melodin, då känner man om den är... Och läser man texten bara, då blir det en helt annan låt. Och sen sätter du ihop det, det är då du får känslan.
Ja. Nej, men det är alltså texten, alltså man tänker fringarna, free me from these chains, from this pain. Jag vet inte, alltså jag tycker den är väldigt mycket så här ett rop på hjälp, den låten. Alltså textmässigt. Och nu ska jag vara helt ärlig, alltså jag tror inte jag satt, eller jag kommer ihåg, jag satt inte med ren och skär ångest när jag skrev låten. Jag skrev och skulle skriva poplåt, men jag utgick från saker som jag hade liksom varit med om senaste året, känt. Och mot, så att det är inte så att jag vill inte sitta här och säga heller att jag skrev den som ett rop på hjälp, men det är det den låten är. Det är, om man ser till texten. Så, och jag tycker men jag tycker det är, jag tycker det är kul att det har blivit den liksom kombinationen av alla de här känslorna i arrangemanget och i texten, och att det har blivit sån hit, höll jag på att säga.
Mm.
Jag vet inte om jag kan kalla det för en hit, men hit av en lyssnare i alla fall.
Mm. Absolut. Det är lite som när jag lyssnade på, den har vi alla hört, Copacabana. Det är en klassisk disco reggae låt.
Jag skulle säkert känna igen den om jag hörde den, men jag kommer inte på.
Her name is Lola. She was... Du vet den.
Ja.
Den, jag hörde den på, alltså det är liksom så här, det är väldigt lätt att när man hör den så, så tänker man liksom, eller man fortsätter dansa till den, men sen går man hem och bara liksom sätter sig ner och verkligen lyssna på låten eller kollar igenom texten, och då tänker man liksom, den här är lite sorglig.
Mm.
Och det, då får man, då blir det lite så här double faced.
Mm.
Och då märker man det.
Jag tänker på alla så här poplåtar och, ja men typ partylåtar, alltså EDM-låtar typ. Mm. Som vi dansar till på dansgolvet när vi inte har en pandemi typ. Och jag är jättebitter över att inte, jag vet att det är så otroligt litet problem i det stora hela just nu. Men jag ser verkligen fram emot att få komma ut och dansa och ha kul. Jag tror det, alla ja, behöver det just nu. Men att det är så många låtar som jag vet inte, alltså, jag tänker på typ Dancing on my own med Robin.
Mm.
Till exempel, alltså det är att det är många låtar som har det där ledsna texter och liksom partyfyllda melodier nästan, och jag tror det är någonting som vi behöver ibland, vi behöver få dansa bort smärtan, alltså det låter jätte jag vet inte, men alltså Free Me är ju inte en discolåt.
Nej.
Vi kan ju säga det här och nu på en gång. Så att inte folk tror att det är det de ska lyssna på. Men... ja, ibland behöver man få dansa på något som heter.
Mm.
Jag tycker det är väldigt, väldigt härligt.
Har vi något mer att säga om den? Eller känner vi oss?
Jag sitter och så här, kollar på mina fusklappar. Men jag tror det är typ det.
Mm.
Alltså det är den enda låten på EP:n som handlar om det som egentligen fick mig att skriva från början. Det vill säga, alltså, jag mår dåligt. Ätstörningar, depression. Det här var min jättegulligt. Ja. Så det är väl också lite såhär... Och därför blir den också lite typ speciell på EP:n liksom. Mm. Det är
nog. Absolut. Och det där får mig att sakna Spicy jättemycket, min kompis katt.
Mm.
Mm.
Du får klappa den när du får tillfälle.
Ja, jag får facetime honom sen. Men, ja, alltså, ja. Jag tycker att ni ska få höra den nu.
Mm-hmm.
Och är det så att ni vill kolla in mig och Lisa, så har vi våra Instagrams i beskrivningen. Och så finns jag på andra plattformar också. Och det gör du också. Så jag länkar alla våra sådana grejer. Och innan du går ska du få göra en spellista. Och du kommer samla alla dina låtar från EPN. Ihop med låtar som har inspirerat dig. Samt låtar som får dig känna dig som en bad bitch. För det behöver vi.
Mm-hmm.
Är det något du vill säga till mina lyssnare innan vi...
Det har varit kul att prata om låtarna, och jag hoppas att ni gillar dem lika mycket som jag gillar dem, som vi gillar dem. Och att ni mår bra trots att det är väldigt, väldigt konstiga tider. Det har varit ett väldigt, väldigt konstigt år för alla. Alltså jag har ändå klarat mig väldigt bra. Så det är jag tacksam för. Men så jag hoppas att alla som är där ute och lyssnar mår bra också.
Och häng in där om ni inte gör det. Det är okej att det blir bättre. Och ni får en jättestor kram av oss genom vår mic ut till er.
Ni är väl typ den bästa typen av kramar just nu.
Mm. Ta hand om er, hörni. Det är jätteviktigt.
Och håll distans. Alltså, ja.
Absolut. Håll distans, Sandra. Och gör någonting som får er att må bra.
Jag tycker jag har tips.
Ja, kom med tips.
Jag har ett tips. Chromatica, eller Gaga.
Ja, jag kan inte lyssna på den.
Inte, okay.
Men jag associerar den med jättehemska grejer, så jag kan inte lyssna på den. Men berätta för dig.
Men det kan vara vilken musik som helst. Men för mig, alltså jag har haft dansparties hemma själv till Chromatica.
Ja.
Det är alltså, att ha en skiva som ni tycker är jättebra och dansa hemma. Ja. Det, och skit att grannarna kan se.
Eller hur? Nej, det är inte alls viktigt. We should mind your own business.
Yes. Men det är
så bra. Ja, men grymt. Yes. Nu kommer Free Me. Och går ni in i beskrivningen så hittar ni länkarna till det vi har pratat om och till oss. Tack så jättemycket för att du var med. Det betyder jättemycket för mig. Och tack så jättemycket till er för att ni har lyssnat. Det betyder jättemycket för mig. Ta hand om er så hörs vi snart. Puss på er. Mwah!
From within I crumble up my shattered hearts can find its way back home. She's winning, I pound it. My head's exploding, trying to hold on to what's not and what I've got. And now the time is ticking. Oh, now what have I done? Need to realize this has only just begun. In a voice is screaming, crying, bleeding. She's my witness, she's not leaving. Afflicted by my reflection, will she make me fight another war against the mirror?